Hej, jag heter Lis Karin och det här är Karlavagnspodden. Och i det här avsnittet kan ni höra alla fina samtal från våra lyssnare som berättade om sina yrkesval i livet och om jobbdrömmar. Apropå att rekordmånga svenskar sökt sig till högskola och universitet till hösten. Nu ska vi åka till Stockholm och prata med Dina Seaush som är studie- och yrkesvägledare vid Lillholmsskolan i Skärholmen. Hej Dina!
Hej!
Vilket spännande jobb du har.
Ja, men det tycker jag, verkligen.
Du är studie- och yrkesvägledare. Säger man syo fortfarande?
Nej, det gör man inte.
Det gjorde man på gamla goda tiden, höll jag på att säga.
Ja, men precis, gamla goda tiden. Men nu säger man studie- och yrkesvägledare.
Just det. Men ditt jobb är i alla fall att vägleda många ungdomar när de är lite i valt och kvalet. Vad de ska göra när de blir stora.
Ja. Ja, men precis.
Vilket viktigt jobb och ansvarsfullt.
Ja, men det är ju det. Det är väldigt viktigt och det är stort ansvar. Och det är mycket som går under det, förutom det här som är känt, som är att hjälpa med gymnasieansökningar och så vidare. Så att, det är väldigt brett, det är viktigt.
Men du hjälper alltså, det är de som går grundskolan som ska välja till gymnasiet som du jobbar med?
Precis, jag jobbar i en grundskola som är F-9.
Just det.
Och jag brinner lite extra för tidig vägledning som är väldigt viktig. Så det här med att söka till gymnasiet, det är sista steget, det är det minsta.
Just det, det gäller att börja tänka efter i tid.
Absolut, absolut. Och bryta normer och... det är ju precis där när man är i lågstadiet som man ska komma in. Frågar man de yngre, hur tänker ni kring ett framtidsyrke? Då säger de det de har i sin omgivning. Det kan vara lärare, det kan vara ett yrke deras föräldrar har. Det kan vara en begränsning utifrån kön, klass, etnicitet och så vidare. Och det är där man ska komma in för att bryta det. För att man ska inte vara så begränsad som många tror att man borde vara.
Man ska utgå från med drömmar och längtan, eller hur tänker du?
Ja, exakt. Det ska vara mer utifrån ens egna intressen, utifrån det behovet som man har, där man känner att det kan göra skillnad, det här tycker jag om. Man ska inte behöva kategoriseras eller kategorisera, liksom, begränsa sig själv utifrån annat. Jag är en kille, jag kan inte vara en kock, eller jag är en tjej, jag får inte vara en brandman, eller det ska liksom
bort,
det inte det.
Liksom.
Det ska bort.
Men alltså, hur jag tänker, när man jobbar som dig då, som studie- och yrkesvägledare, hur gör man för att luska fram vad barn och ungdomar egentligen brinner för och är intresserad för? Att men man är ju så liten, det kanske är svårt att veta.
Alltså det är ju svårt. Men mycket handlar om att vara en aktiv lyssnare och ge hjälp till självhjälp snarare än att komma med färdiga svar. Jag ser att elever inte saknar drömmar när jag jobbar med dem. De saknar referenser. Har man aldrig sett någon gå en viss väg så är det svårt att ens tänka det själv. Det finns intressen. Man har svårt att koppla dem till utbildningar, yrken. Så det är en stor del av mitt arbete är att hjälpa dem att se de här kopplingarna, perspektivvidgning. Mitt jobb är inte att tala om för elever vad de ska bli, utan bara visa alternativen, så ett frö, ställa frågor som kan hjälpa dem. Hjälp till självhjälp helt enkelt.
Just det.
Och sen får de att se att framtiden är inte förutbestämd. Det är ju hur man formar den själv längs vägen.
Ja, verkligen. Men du jobbar med ett speciellt projekt, ett motivationsprogram som kallas Dream Challenge, som riktar sig till ungdomar i miljonprogramsområdena, har jag förstått. Kan du berätta, vad går det här Dream Challenge ut på?
Jo, men Dream Challenge är ju ett motivationsprogram. Eleverna deltar och då sitter man i team och pratar framtidsdrömmar, och syftet är ju att stärka deras motivation i skolan och visa att deras insats idag faktiskt påverkar deras möjligheter i framtiden. Mm. Och det är ett program som inte finns överallt, utan det är ju som du berättade att man ska samarbeta med Million Minds, och det är efter ordinarie lektionstid, så det tar inte från skoltiden Och det är ett program som man i möte med näringslivet, coach, skolan, samarbetet gör att de här eleverna kan skapa framtidsplan för de drömyrken som de har eller som de tror att de kan nå. Och så jobbar man mot det.
Men alltså, ni intervjuar en hel del barn, eller hur? Mm. Ungdomar. Vad säger de då, alltså, som exempelvis när ni pratar om, alltså, vad tänker de själva om sina möjligheter att nå till sina drömmar?
Så här, just när det kommer just Dream Challenge så är det gör störst skillnad för att eleverna börjar se varför skolan spelar roll för att de ska nå sina mål. Som sagt, de sitter och jobbar i team, de sätter upp mål, de får stöd och tror mer på sin egna förmåga. De får träffa inspiratörer som är från olika yrken och de blir viktiga förebilder som visar vägarna framåt. Och för många elever blir det en vändpunkt där de går från att känna, men varför ska jag göra det här, till att aha, men det här kan leda mig någonstans.
Det här kan jag också göra.
Jag kan också göra det här. Och eleverna beskriver en mix av hopp, motivation, nya perspektiv, starkare tro på sig själv, speciellt i möte med viktiga förebilder som de ser upp till. Och många går in just i det programmet för att vinna, för man vinner faktiskt också pengar.
Jaha.
Men man kommer ut stolt oavsett vad det blir, om det blir ett pris eller inte, för att då har man ändå vunnit liksom sitt drömyrke, eller vad vi brukar säga. Alla är vinnare.
Men vad roligt.
Och det som var roligt i år för våra elever var att de också, det öppnade konkreta dörrar. Till exempel två av dem fick prao på Rocher advokatbyrån. Och det har väckt en känsla. Jag vill bli som dem. Jag kan bli en av dem, sa eleven när vi åkte dag ett. Och det är precis det jag vill se. Att mina elever känner att de hör hemma överallt där de vill vara. Och att varken kön, klass eller etnicitet begränsar deras möjligheter.
Så det är så häftigt att så tidigt liksom få komma ut och bara få vara på en arbetsplats. Och känna efter, vad gör de här? Och kan det här vara någonting för mig?
Ja, men precis. Och så brukar jag säga till eleverna att oavsett vad man tycker, om det är att det här är något för mig eller inte, så har man ändå lärt sig något om just det yrket. Vill man inte ha någonting så är det jätteviktigt att veta exakt vad det är man kastar bort. Lika viktigt som när man vet vad man vill. Så att när man sållar bort är det viktigt att liksom ha förstått vad är det jag kastar bort. Det är viktigt.
Ja, men alltså, det lät ju jättehäftigt. Vilken kul grej. Hoppas det här peppar andra också att jobba på det här viset. Och jag hoppas att du känner att du är glad för det du gör, va?
Ja, men absolut. Det roligaste man kan göra och meningsfullt. Och att gå till jobbet och känna att man är den trygga vuxna. Att man är som mötet med eleverna. Att få vara bland dem som bollplank i allt. Stötta dem. Och vara länken mellan dem och näringslivet. Eller ha de här olika projekten. Det är verkligen roligt och meningsfullt.
Jag hör att du brinner för ditt jobb, Dina. Du har hamnat rätt i alla fall i ditt yrkesval.
Tack.
Ja, ha det så fint och supertack för att vi fick prata med dig.
Tack för ni ringde, tack.
Ja, tack. Hej. Säger vi alltså till Dina Siaush som är studie- och yrkesvägledare vid Lillholmsskolan i Skärholmen.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu, mina damer och herrar, har vi hamnat hos Sören Dekrane i Björkvik. God kväll.
God kväll.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Är det helt sant detta? Att du mår helt bra? Jag har hört rykten.
Kanske inte helt bra, för jag har ramlat av en häst igår så jag känner lite skada.
Ja, min producent viskade i mitt öra att Sören, han har faktiskt ramlat av en häst. Men aj. Jag är ju själv ryttare och håller på med hästar. Jag vet att det kan göra riktigt
det
ont.
Det händer. Ja.
Men, vad hände?
Jag brukar alltid ha hjälm på och eventuellt en airbagfäst när det är lite risk för att ramla av.
Okej. Okay. Så veterinären blev skadad, inte hästen?
Nej, hästen klarade sig. Han är en sån där rolig kille som är lätt skrämt och sen går han 50 meter längre bort och sen är det som att ingenting har hänt.
Nej, du, jag känner igen typen.
Varför man ligger på marken.
Varför ligger du där, husse?
Jo.
Men hör du, vi ska inte prata om dina blessyrer till häst, utan vi ska prata om att ikväll så pratar vi faktiskt om det här med yrkesval i Karlavagnen.
Ja.
Det här om man är glad att man har det jobb man har, om det blev rätt, apropå att det är så rekordmånga svenskar som har sökt till universitet och högskolor nu till hösten. Och då undrar jag, du är ju veterinär. Är du glad över ditt jobb?
Jätteglad. Det har ju alltid varit mitt drömyrke. Det finns självklart lite nackdelar på det också. Men jag kan säga att jag skulle egentligen göra mitt jobb till och med gratis för att jag gillar det så mycket.
Men, oj, nu blir kunderna man glada. Också,
man har ju också fakturor man måste betala och sånt, så det går tyvärr inte.
Nej, jag förstår det, Sören. Men det är verkligen en passion för dig.
Ja, yes. Det har varit så från, alltså, så fort jag kunde börja prata har mina föräldrar berättat att jag sa att jag ville ta hand om djur.
Nej.
Och det har inte riktigt ändrat sig genom hela mitt liv. Så.
Men så fint. Men jag tänker, man blir så glad när man hör människor som verkligen lever sitt jobb, alltså som älskar det och är glad att vakna på morgonen och kunna gå till jobbet eller så. Det är ju verkligen fint att höra.
Ja, det är jätteroligt. Jag skulle inte klara av mig att åka till något jobb som jag inte gillar eller står för. Och ja, då skulle jag ha svårt att vakna på morgonen, tror jag.
Men är det något särskilda djur som du tycker extra mycket om att jobba med?
Jag jobbar typ 50% med hund och katt. De vanliga patienter som man kan kallas dem. Och just sen det. Har jag en del erfarenhet med djurparksdjur och exotiska djur som det heter, så allt från kanin till fåglar och ormar. Sådana djur är också min stora passion.
Men alltså exotiska djur, vilket, kan du ge något exempel på exotiska djur som är dina patienter?
Vi har ju massor med reptiler och fåglar och sen kaniner, marsvin, en iller kan komma fram också. Så det är jätteroligt. Det är mycket variation. Men det krävs lite extra kunskap. De flesta veterinärer vill inte behandla dem. Tyvärr.
Nej. Nej, och det är tur du finns dem. Men jag menar, hur ser det ut idag? Är det brist på veterinärer eller finns det många veterinärer i Sverige?
Det är en brist på veterinärer och det som händer just nu i media med veterinärpriser och sånt. Jag förstår en del av ägarens frustration. Men sen ska man också tänka att man måste vara lite försiktig. Först är det inte veterinären som bestämmer priser oftast. Men de som äger kliniken, och sen är det också många veterinärer som slutar och jobbar för att de blir hotade eller anmält och sånt. Så.
Oj, det låter tråkigt.
Ja, det är men tyvärr nackdelen av jobbet.
Ja, det är baksidan.
Ja.
Men så har du underbara patienter istället.
Jo, ja. Och många underbara ägare också som är väldigt tacksamma. Mm. Men ja, om man gör sitt jobb med mycket kärlek och sånt, då stör man sig på om folk hotar eller så. Jag tycker lite synd om det.
Men,
att sånt händer.
Ja, det låter ju jättetråkigt. Men jag tänkte, när du var yngre och bestämde dig för att bli veterinär och kände att det här är min grej, hur gjorde du då? Hur visste du vilka vägar du skulle gå?
Ja, det är ju, så jag har pluggat i Belgien, Gent universitet, som har en jättebra utbildning som veterinär. Och jag valde mycket vetenskap när jag var yngre då, för det är en bra förberedelse. För första år inom veterinärprogrammet är mycket kemi och sånt.
Mm.
Och sen försökte jag också få en hel del erfarenhet med de speciella djur, för det har alltid varit mitt intresse. Så, och det viktigaste med sådana djur är att man vet hur man ska hantera dem, hur de lever, vad de behöver, för sen fatta varför de blir sjuka. Så jag hjälpte till hos någon som hade mycket rovfåglar, och jag var volontär på ett djurpark i Belgien och sånt, bara för att lära mig känna alla de där djurarter och hur man tar hand om dem.
Men jag tänker, alltså, det är ju så otroligt många olika typer av kroppar, från en fågel, ja, till en orm, till en apa, till en häst. Alltså, en människokropp är ju en människokropp, så när man liksom, ja, studerar till läkare har man oftast en typ av kropp, man eller kvinna, att förhålla sig till. Ja. Men veterinär, det måste ju vara så svårt.
Ja, det är en, alltså, man slutar aldrig plugga, om man får säga så. Så vissa fall kommer till kliniken och då har man en diskussion med en kollega eller öppnar man någon bok, och jag brukar alltid gå på konferenser och kurser, och jag håller några kurser själv också som handlar om exotiska djur för att få fler veterinärer att vara med på den delen av branschen då.
Men jag kan tänka mig att man kanske inte har jättemånga zebror, nu drog jag bara till med ett exotiskt djur, som veterinär i Sverige. Så man måste väl ha en bred...
Det är djurparksveterinär som får, ja, se dem. Men sådana behövs också.
Ja, absolut. Kanske lite likt hästar i och för sig. Då, men jag, ja, menar bara att man måste ha en bred kundkrets.
Ja, ja, det är mycket intresse och passion, och man lär sig varje dag. Mm. Alltså, jag har nu jobbat 15 år som veterinär, och det är ingen dag går förbi att man lär sig något nytt eller fattar något nytt, har en bra diskussion med en kollega om något speciellt djurslag eller komplikation eller sjukdom, och ihop, jag tycker det är väldigt viktigt att man ihop, att man hjälps åt och kommer till en diagnos, för det är
bollar,
djurets bästa.
Mm. Sören, har du någonsin ångrat ditt yrkesval?
Det har hänt när man förlorar ett djur eller när det händer något som man inte kan styra. Då kan man bli lite ledsen, självklart. Det är ju, de flesta veterinärer jag känner gör det med ett väldigt stort hjärta för deras patienter. Och vi lider självklart när folk behöver säga hej då eller när någonting inte går som planerat.
Nej.
Det är tyvärr inga maskiner vi jobbar med, så allt kan gå fel. Och då kan man komma hem och sitta i soffan och tänka, vilken dag var det här?
Du möter mycket glädje och många tårar, ja, säkert i ditt,
ja,
jobb.
Ja, det går upp och ner väldigt snabbt.
Om det är någon som lyssnar nu på det här samtalet och tänker, åh vad jag blir inspirerad och jag skulle också vilja bli veterinär, vad har du för råd att ge?
Som sagt, det är ju en hel del passion, man måste älska djur, och sen är det krävs en viss mindset för att vara veterinär, tror jag. Man ska försöka lösa med det man har, och det är en patient som inte kan prata. Så nej, det är som läkare som behandlar små barn eller något. Man måste veta en hel del och gissa, och sen testa den där gissningen och se om man har rätt eller fel, och sen bygga på det. Så jag tycker det är jätteroligt och spännande.
Ja, vad fint. Men du avråder inte, utan du säger kör.
Nej, kör. om man tänker på det, då är det ett väldigt fint yrke.
Åh, vad fint. Jag tänker att vi avslutar med de orden och säger stort tack till dig, Sören de Kräne, för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
Det är ingen fara.
Ha det fint, och hoppas det blir bättre nu efter hästavfallningen.
Ja. Det är bara att vila lite.
Ja.
Så det kommer att gå bra.
Var rädd om dig. Hej, hej.
Ja, hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Vi pratar om olika val av yrken, om vi är nöjd med det jobb vi har. Och så pratar vi om olika typer av utbildningar ikväll. Vi har ju valt det här temat apropå att rekordmånga svenskar söker sig till universitets- och högskoleutbildningar till hösten. Och här i Piteå, där vi sänder ifrån ikväll, så finns faktiskt ett av Luleå Tekniska Universitets campus. Luleå Tekniska Universitet har campus i Luleå, i Kiruna, i Skellefteå och så här i Piteå. Och nu ska vi prata med Jenny Hägg Willemsson som är avdelningschef för student, forskar och utbildningsstöd. Hallå Jenny, hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Hur är det själv?
Ja, men det är som så härligt. Man blir lite så här pirrig när man tänker på alla som har tagit modet till sig och sökt sig till högre utbildning till hösten. Att det är så många.
Ja, verkligen. Ja, men det är superroligt verkligen. Vi är väldigt glada över siffrorna och just som du säger, det är ju kul att många unga människor framförallt, men det är ju människor i alla åldrar som söker sig till högre utbildning, men att de ser att den möjligheten finns och att de tror på att det ger också bra jobb i framtiden.
Mm. Att det är värt att satsa på utbildning.
Mm. Mm.
Men vi pratat om det här att det är liksom rekordhögt söktryck på över hela landet och ni ser alltså samma trend på Luleå Tekniska Universitet.
Jajamän. Ja, nej, men vi blev jätteglada när siffrorna kom här för ungefär 2 veckor sedan. Vi ökade faktiskt med 19% totalt.
Oj.
För jättefina siffror. Och ett bra kvitto på att vi erbjuder bra utbildningar och även kurser. 19% är på totalen då,
ja,
för fristående kurser och program.
Det är ju verkligen mycket.
Mm.
Men vad tänker du själv, vad beror det på att så många söker sig till högre utbildning just nu?
Ja, men det kan nog bero på många olika saker. Dels ser vi också att det är en trend i Sverige och på alla lärosäten, eller inte på alla, men på många så ökar ju antalet sök. Så det är ändå en nationell trend vi ser. Men man kan ju se och vi vet att det är en relativt hög arbetslöshet i Sverige.
Mm.
Och vi befinner oss ju verkligen i en osäker omvärld också. Och då vet vi också av erfarenhet att fler väljer att söka högre utbildning och att utbilda sig känns som ett tryggt val. Vi ser också att arbetsmarknaden verkligen efterfrågar vissa typer av utbildningar. Mm. Och då särskilt inom teknik, exempelvis här uppe i norra delen av Sverige. Och mycket kopplat då till den gröna omställningen som sker här uppe just nu.
Så det är mycket ingenjörer som behövs till exempel?
Det är mycket ingenjörer inom många olika delar. Vi har ju ungefär 13 civilingenjörsutbildningar hos oss och även en handfull högskoleingenjörsutbildningar. Och vi ser att antalet sökande faktiskt ökar på nästan alla de utbildningarna, vilket vi tycker är väldigt glädjande.
Verkligen. Men är det någon utbildning som liksom sticker ut lite särskilt eller när ni har blivit liksom förvånad eller extra glad över att oj, det här är så här poppis?
Nej, men som sagt, nu när vi har en sån stor ökning till universitetet på 19% så slår det faktiskt på alla våra olika utbildningsområden. Vi kan se att inom då civilingenjör så är det ju framförallt inom industri och rymd. Och rymd är ju ett område som har fått mycket uppmärksamhet både genom stora internationella satsningar och även kopplingen till säkerhet. Och där känner väl vi på LTU att vi har en unik position i Sverige, vilket också märks då på söktrycket. Men sen ser vi också samtidigt ett stabilt söktryck till många av våra klassiska utbildningar, yrkesutbildningar då framförallt som exempelvis sjuksköterska och en relativt nystartad yrkesutbildning till psykolog. Och den blev ju oerhört populär när vi den började höstterminen 2025, hade väldigt många sökande och där ser vi att söktrycket fortfarande hänger i. Så det är ju jättekul att se att vi satsade på helt rätt utbildning där.
Men man kan kanske luras att tänka att Luleå Tekniska Universitet handlar mycket eller bara om tekniska utbildningar. Men ni har ju sån stor bredd. Man kan bli allt från rymdingenjör till skådis. Eller hur?
Precis. Precis. Vi har ju såklart ungefär hälften av våra utbildningar är ju inom teknik som jag redan har pratat om. Sen har vi också en handfull utbildningar inom ekonomi, allt ifrån civilekonom till internationell ekonomutbildning. Vi har ju våra hälsovetenskapliga utbildningar och då har vi sjuksköterska och många olika specialistsjuksköterskeutbildningar och hälsovägledare, fysioterapeut exempelvis. Sen har vi ju inom musik och det är ju det som är i Piteå framförallt som du pratar om. Oerhört populära utbildningar det också. Och framförallt också vår skådespelarutbildning måste vi också nämna som finns i Luleå där vi samarbetar med Norrbottensteatern bland annat. Oerhört populär. Den har ju inte intag varje år men vi tar ju bara in 8 studenter per intag.
Då och förstår jag. Det är svårt att ta sig in.
Ja, vi har väl ungefär 800 sökande per ansökningsomgång till den utbildningen.
Oj.
Så,
men så sitter man nu här och så tänker man så här, jag blir så supersugen på att plugga, jag vill studera rymden eller bli rymdingenjör eller skådis eller vad man, sjuksköterska. Vad finns det chansen idag att ta sig in på en utbildning som startar till hösten eller är man för sent ute?
Nej men det är man inte. Vi har ändå rätt många av våra utbildningar inom många av de här utbildningsområdena som jag nämnde. Vi har ju även lärarutbildningar på LTU. Och där vet jag också att en del av dem är öppen för sen anmälan. Så det finns både inom teknik, inom lärare, inom ekonomi, samhällsvetenskap. Så gå in gärna och kolla på vår hemsida eller på antagning.se. Där ser man ju alla utbildningar som är öppen för sen anmälan då till alla Sveriges lärosäten. Så det är absolut inte för sent att söka sig vidare utan gör gärna det. Ta chansen.
Känn peppen. Och om man nu skulle råka vilja plugga vid Luleå Tekniska Universitet, vad kan man då göra? Vad kan man greja med vid sidan av studierna? Skulle du ge några tips här om man skulle flytta norrut?
Ja men precis, nej, men det finns ju oerhört mycket att göra och som du nämnde här i inledningen så finns vi ju på 4 olika campusorter i norra delen av Sverige. Och det finns ju en mängd olika studentföreningar man kan engagera sig i, allt ifrån körverksamhet till idrottsverksamhet, till pyroteknisk verksamhet, film och så vidare. Vi har ju även andra typer av föreningar som ordnar fester och olika aktiviteter för studenter. Så det finns ju alla möjligheter att ha ett väldigt rikt studentliv. Och det är väl det som många studenter också verkligen vittnar om och tycker är någonting unikt här uppe. Det är ju ändå många studenter, även fast vi såklart har ett stort regionalt intag så har vi ju ännu fler studenter som flyttar upp eller flyttar ner. Så de behöver ju kompisar och vänner. Så många vill ju liksom skapa sig ett socialt liv medan man pluggar.
Så och man blir som sugen på att börja plugga igen, bara för det här studentlivet.
Precis, men det händer saker hela tiden. Varje dag är det något mer och sådär. Och det är väl det också som är så kul att känner man att det är någonting man vill göra och det inte finns någon studentförening för det så är det ju bara att starta upp det. För mest troligt finns det ju fler då som vill göra samma sak. Men det finns jättegoda chanser och supermycket att engagera sig i.
Vad härligt att höra. Stort tack för peppen säger jag till dig och tack för att vi fick prata med dig Jenny Hägg Willensson.
Tusen tack.
Ha det bra, fint.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu ska vi åka till Hudiksvall och prata med Nils Karlsson. Hejsan Nils.
Hallå, hallå.
Hur är läget med dig denna afton?
Jo men det är väl jättebra tycker jag. Jag har haft en fantastisk valborg och en fantastisk sol här uppe i solkusten, det vill säga Hudiksvall.
Men det lät grymt bra. Hörru du, vi pratar ju om det här med plugg och jobb och utbildningar apropå att det är så många som har sökt sig till högre utbildningar till hösten i Sverige. Hur är läget för dig?
Jo men det är så att jag är studerande just nu faktiskt och det har jag varit sedan i januari i år då jag tog mig in på utbildningen till att bli lokförare.
Vad kul!
Ja, men faktiskt. Det känns jätterätt. Jag har alltid varit intresserad av stora maskiner. Egentligen har min dröm legat på att få flyga upp i luften och köra. Men det fick bli att nöjas på marken än så länge jag har.
Okej, men då sökte du in först till pilotutbildning eller var det bara en dröm i
huvudet?
Nej, det
har varit en dröm sen liten faktiskt. Och sen har väl kanske inte jag varit den som har tyckt att plugget alltid har varit det roligaste. Så att jag hade väl behövt plugga upp något ämne till för att komma in, eller ha chansen att komma in där. Men sen fick jag upp ögonen för lokföraryrket och har väl egentligen haft en liten fascination av lok och tåg sen jag var liten. Då vi bodde nära järnvägen när jag var liten. Så på den vägen är det.
Vad fint. Men du, vad är det med dig och stora maskiner?
Ja du, nu tänkte jag säga med ett norrländskt och grabbigt här att det är väl alltid kul med någonting som låter och någonting som är stort. Men, men ja, lite så enkelt är det. Jag tycker att det är roligt och intressant med stora maskiner. Sånt som låter och går snabbt.
Men alltså som tur är så finns det ju väldigt många tjejer som är också lokförare och piloter idag, eller hur Nils?
Visst är det så. Det finns jättemånga och det är superkul. Vi har lite blandat i klassen, i både blandade åldrar och kön, så att det är jätteroligt.
Men det här med, alltså, kan du plugga i Hudiksvall? Du behöver inte flytta någonstans, utan det finns en sån utbildning på plats, eller hur ser det ut för dig?
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag tror att det finns kanske i Sundsvall eller Ånge som närmast. Men just nu bor jag i Uppsala och så pluggar jag in i Stockholm. Men är från Hudiksvall från början och nu är jag hemma och hälsar på hos mamma och pappa här.
Ja, det är därför du är hemma, jag fattar.
Jajamän.
Valborgsfirande. Men vad gör man då när man pluggar till lokförare?
Ja, men det är det som är så roligt med utbildningen, att den är väldigt, väldigt blandad. Vi har som sagt en del praktikveckor under året, eller LIA som heter, lärande i arbete. Och den är lite utfördelad under årets gång här, och det är ett års utbildning. Så att vi har pluggat några veckor och sen har vi haft en liten praktikperiod. Sen har vi haft lite teori igen och nu om en vecka så kliver jag på och får ratta lite tåg i 3 veckor framöver.
Men vad är det liksom roligaste med att köra ett loktåg?
Det är nog känslan av fart, att få se fina miljöer och ställen som man inte har sett tidigare. Oftast när man åker som passagerare så ser man ju bara ut genom sidorutan och i den farten så hinner man inte se så mycket alla gånger. Men när man sitter där fram så får man en helt annan vy, så att det är en fin kontorsutsikt helt enkelt.
Ja, verkligen. Vet ni någonting, hur ser det ut arbetsmarknaden när utbildningen är klar? Är man liksom garanterad jobb eller får man bara göra sitt bästa och hoppas på att söka?
Ja, det är lite skrämmande det där, för att det har varit ett bristvara på lokförare under ett par år, men nu har det liksom kommit ikapp. Det är många av järnvägsföretagen som har kört privata utbildningar och utbildat lokförare, och sen har ju de här yrkeshögskolorna kommit igång, så att det har blivit lite mättat, så att vi får helt enkelt se, men jag tror att är man lite flexibel och kan flytta så ska det nog gå att få tag på en tjänst, hoppas jag.
Du, jag tror på dig Nils.
Vi får hoppas så.
Ja, men finns det någonting som är svårt eller någonting som är jobbigt med det här yrket som du kan så här grubbla på eller känns det bra?
Nej, men det är väl själva utbildningen i sig, den är rätt intensiv och det är mer regler och sånt att hålla koll på än vad jag trodde. Jag tänkte att det är väl gas och broms, men ack så fel jag hade. Mycket mer, och vilket gör också mycket intressantare att studera till. Så att ja, nej, det känns bara rätt och kul och spännande.
Ja, vad roligt. Alltså det måste ju vara så fantastiskt när man har liksom känt någonting, att det här borde jag nog testa på eller söka mig till. Och så blir det så. För jag menar, man tar ju ändå kanske studielån och bekostar sin utbildning på ett eller annat sätt, även om det är ganska fördelaktigt i Sverige. Men jag menar, att det ändå känns rätt måste ju, ja, vara skönt.
Ja, men visst är det så.
Ja, du kanske peppar någon nu till att tänka lokförare.
Ja, jag hoppas det. Men om det är som det fortsätter nu att hålla på och mättas lite grann, så hoppas jag inte att jag peppar någon där ute. Då låter tjänsterna vara ett tag tills jag har fått jobb.
Plugga något annat ett tag och så återkom om några år.
Ja. Precis.
Ja, men jättefint att vi fick prata med dig Nils. Tack så mycket. Ha en fortsatt fin kväll.
Detsamma. Tack.
Ha det bra. Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Daniel Engberg är sociala medieredaktör ikväll. Hur ser det ut på Facebook? Verkar våra lyssnare och följare vara nöjda med sina yrkesval? Är det någon som har tänkt plugga vidare till hösten?
Nej, men främst nöjdhet skulle jag väl säga. Många som har drömmar men som kanske blev något annat men som slutar i något bra.
Vad fint.
Ja. Ja, så det är väldigt kul att sitta och läsa.
Vad har du att dela med dig?
Ja, men vi har Mimmi Johansson som berättar: jag drömde om att bli veterinär men jobbar nu som lastbilschaufför och har inte ångrat det en enda dag. Sen har vi Nathalie Ann Karlsson som skriver: jag drömde om polis eller snickare men är snart färdig industrielektriker och stormtrivs. Polisdrömmen finns kvar men livet har tagit en annan väg.
Men tänk att det kan vara så. Det är ju så fint att man ändå så här... Ja, man minns vad man tänkte att man skulle bli när man var liten, men sen blir det ändå bra.
Många är ju inne på polis och den biten. Det var man själv också när man var liten, tänker jag. Men nu är man något annat. Sen har vi också Tina Vase som skriver: jag drömde om pyramider och att arbeta med skelett och häftiga artefakter. Och utbildade mig 5 år till arkeolog och osteoarkeolog, om jag sa det rätt. Men efter examen bytte jag spår och jobbar idag som redovisningsekonom. Jag ångrar inget och är tacksam över det jag har hamnat idag.
Men tänker som alla utbildningar är ju också utbildning som man tar med sig.
Det är erfarenheter.
Ja.
Det är ju jättestora erfarenheter.
Vad ville du bli när du var liten, Daniel? Var det?
Ja, alltså, jag är ändå ganska nära någonstans det jag ville bli. Jag ville bli fotbollsproffs. Men nu, jag jobbar ändå med fotboll på något sätt. Så att,
du är fotbollstränare?
Fotbollstränare, precis. Så jag får väl ändå vara glad. Jag är ganska nära den drömmen jag hade.
Och Karlavagnen-medarbetare.
Och Karlavagnen-medarbetare, icke att glömma.
Nej. Hörru Daniel, vi har faktiskt med oss en lyssnare. Vi ska åka till Dalskog och prata med Maria Andersson. Hallå där Maria.
Hallå, hallå.
Hej. Hörru du hör oss kanske resonera här. Vad hade du för drömmar när du var liten?
Ja, precis det ni pratade om. Ridande polis eller arkeolog.
Nej. Du ser, det går igen. Men alltså, det är också ganska vitt skilda drömmar. Ridande polis eller arkeolog.
Ja, precis.
Ja, men vad blev det då?
Jag har så långt ifrån det kan man väl nästan säga. Ja. Jobbade ett tag som skyddsvakt på kärnkraftverk i Oskarshamn, OKG. På Securitas. Men sen så hamnade inom LSS, vilket jag som tonåring sa att jag skulle inte jobba som personlig assistent eller inom LSS-verksamhet.
Förklara vad LSS är, du vet nog många, men berätta.
Att man jobbar med funktionsnedsatta.
Just det. Och då tänkte du att det ville du inte först när du var ung.
Nej, precis. Men jag hamnade på en utbildning och fick ett jobb som personlig assistent och det var bland de bästa yrkena som finns. Och man lär sig verkligen att sätta andra personer i fokus och främst.
Du låter så glad. Kan du försöka sätta ord på vad är det som gör det jobbet så härligt?
Jo, men dels det här att man ska ju vara deras händer och fötter, om man säger så. Så att man får ju liksom jobba på och sätta sina egna känslor och tycke och tänk åt sidan och bara fokusera på vad som är bäst för denna personen och vad den vill och se hela människan på något sätt.
Vad häftigt.
Ja.
Hur känns det att vara liksom en persons förlängda arm? Att liksom utföra någonting åt en annan människa?
Jo, men det känns ju jättebra, verkligen. Och klickar man, som jag har gjort med de flesta som jag har jobbat med, så då är det ju världens bästa yrke. Det blir mycket skratt och mycket roliga upptåg och knasiga resor kanske som man inte skulle ha gjort annars.
Nej.
Ja.
Ja, men vad fint. Men jag tänkte det här med ridande polis som du drömde om när du var yngre eller arkeolog. Är det någonting? Ridning, håller du på med det?
Ja, jag har alltid haft häst och fick min första egna häst när jag var 6 år. Så att det finns kvar.
Det finns kvar, så man behöver inte jobba med det. Man kan ha det som fritidsjobb.
Ja, precis. Mm. Sen har det ju gått vidare till utbilda mig till undersköterska, och så gjorde jag praktik på ett äldreboende. Och det var likadant där. Jag kände att nej, äldre vet jag inte om jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Men sen hamnade jag inom hemtjänsten, och nu jobbar jag bara med äldre, och det är... Nu är det roligaste jag vet.
Nej, men det, tur man kan ändra sig, eller hur Maria?
Ja, precis. Att kunna
men du är ju ändå liksom modig som går emot dina egna så här förutfattade meningar. Nej, jag vill inte jobba med det där och inte med det där. Och så sen gör du det ändå. Det är ju bra.
Ja, på något sätt har man liksom halkat in på något bananskal så där, och liksom fått upp ögonen för att nej, men det här var ju faktiskt riktigt roligt.
Mm. Men vad har du för liksom råd till någon som lyssnar och känner sig här lite vilse eller tänker, men undrar om jag är rätt eller vad ska jag göra nu? Och så har man kanske tänkt som dig så här, nej men det vill jag inte och det vill jag inte.
Finns det minsta lilla nyfikenhet så tycker jag definitivt att man ska prova. Mm. I värsta fall så är det bara till att söka sig någon annanstans. Och framförallt att ha... Är det någonting man vill prova på så ska man inte vara rädd för att hoppa på en utbildning och bli det man vill eller söka ett jobb som man kanske inte hade tänkt sig ändå.
I första taget.
Ja.
Ja, men som du säger, är man nyfiken och så lite vilja, då kommer man ganska långt, va?
Ja, precis. Och, men, livet är för kort för att gå och ha ett jobb som man bara går till för att få en lön. Det ska vara kul att gå dit.
Och på tal om det så är det måndag imorgon. Ny vecka. Hur ser det ut för dig? Vad händer imorgon?
Imorgon har jag faktiskt semester.
Ja, du ser. Det är också bra.
Ja. så det blir att vara hemma lite.
Och vad gör man en semesterdag i Marias liv?
Imorgon så ska jag renovera lite i en husvagn.
Jaha. Kul.
Ja, så vi har köpt en husvagn som vi håller på att bygga om lite så det ska bli en fast dubbelsäng och lite så det.
Ja, men sånt. Det är lite kul att ha en sån pysseldag också, eller hur?
Ja, det är det.
Ja, men vad härligt. Tusen tack för att du ringde in till oss, Maria Andersson. Och ha en fortsatt fin kväll.
Tack detsamma.
Hej, hej.
Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Men nu har vi landat i Luleå hos Erik Lundqvist. God afton.
Hallå. Hej.
Hej, hur är läget med dig?
Jo, men det är bara fint. Hur är det själv?
Men det är bra. Jag, det känns som att hela Karlavagnen är som en syokonsulent ikväll.
Ja, men visst.
Ja,
ja, det har varit många intressanta som har ringt in.
Ja, och nu kommer en till. Erik Lundqvist. Jobbar du eller pluggar du?
Jag jobbar faktiskt.
Berätta, vad gör du?
Jag jobbar som flygtekniker på Norrbottens flygflottilj i Luleå.
Oh, wow, spännande.
Så jag är inom Försvarsmakten kan man säga.
Vilket ansvarsfullt jobb.
Det är det faktiskt. Det innebär en hel del ansvar faktiskt.
Men kan det vara otroligt. Så att du någon gång så här bara åker hem från jobbet och tänkte, oj, pillar jag dit rätt skruv nu när jag lämnade det där planet? Eller måste jag åka tillbaka och titta?
Ja, exakt. Ja, men man kan ju lätt tänka sig att det är så att man tänker att man ligger vaken om nätterna och funderar om man drog rätt moment på den där skruven till exempel eller så där. Men vi jobbar på ett så pass strukturerat sätt med föreskrifter och man jobbar till punkt och pricka efter föreskrifter och sen har man ju arbetssätt och arbetsmetoder för att hela tiden dubbelkolla sig själv och varandra. Vi är ju flera tekniker så att säga, så att man hittar ett sätt så att man ska känna sig trygg.
Nej, men precis. Sen, men alltså, det här såklart. Är ju liksom liv och död och det är ju otroligt stort ansvar, så jag förstår att det inte är post-it-lappar ni jobbar med precis, men
nej.
Man blir bara stressad precis. När man tänker på det.
Ja, men absolut. Nej, men det är klart att det är mycket, man har mycket ansvar på sina axlar, att det får ju som inte blir fel. Sen kan ju olyckor hända och så vidare, absolut, men på sättet som vi jobbar så man har ett stort ansvar, men man gör ett noggrant och och bra jobb så kan man sova gott om nätterna.
Men du är alltså flygtekniker inom Försvarsmakten. Det är inte reguljär flyg med privatpassagerare, utan vad är det för typ av flygplan som du jobbar med?
Jag jobbar ju då med JAS 39 Gripen som det då kallas.
Just det.
Det är stridsflygsystemet som vi har i Sverige just nu.
Och hur kommer du på tanken att du ska bli flygtekniker, Erik?
Ja, det var lite det därför jag ringde in ikväll. För att ibland så får jag faktiskt ställa mig den frågan. Hur tusan hamnar jag här?
Mm.
Men man kan säga att för mig så började det med att jag gjorde värnplikten på F21.
Ja.
2019 och 2020.
Okay.
Och då hade jag inget som helst intresse av flygplan eller stridsflyg eller Försvarsmakten överhuvudtaget egentligen. Men någonstans i det där så kom jag till insikt att ska det här vara 9 månader av pest och pina så kan det lätt bli det. Men om jag försöker skapa mig ett intresse och försöker ta åt mig så mycket som möjligt av utbildningen så kanske jag faktiskt får ut någonting utav det.
Men så klokt tänkt. Va?
Ja, men jag kände väl lite grann att det är väl lite grann som att man investerar ju ändå i sig själv. Det är ju en utbildning, så att ju mer man matar in och försöker visa intresse, desto mer får man ju ut av det. Och det
du skulle ju ändå vara där 9 månader.
Ja, men precis. Så att jag liksom... Ja, jag fick bara skapa mig ett intresse och det vart så pass kul och givande att jag valde att stanna inom Försvarsmakten.
Men kommer du ihåg den där brytpunkten, den där exakta stunden när du liksom tänkte tanken, men gud, det här kan ju jag jobba med.
Absolut.
Jag kanske väljer det här.
Ja, alltså jag minns exakt när jag den här övertalningsprocessen mot mig själv drog igång liksom. Jag tyckte att det här med flygplan är ju banne mig svart magi. Hur fasen funkar det liksom?
Ja, och hur går det till?
Och jag tyckte att det var så hemskt. Men fasen, nej, nu ska jag ska jäkla mig ta tjuren vid hornen. Och ja, det vart riktigt kul. Riktigt.
Men alltså, då, förklara för mig, då gjorde du först lumpen och så var du på F21 och så sen då blev du, jag höll på att säga, kär i flygplanslivet. Men,
ja.
Och sen gick du på en utbildning efter lumpen.
Precis. Så jag valde att arbeta som anställd soldat i 1 år efter jag var färdig med min värnplikt.
Mm.
För att känna och klämma om det här verkligen var någonting för mig.
Just det.
Och då kände jag att det här känns ändå helt rätt.
Hur lång är flygteknikerutbildningen?
Precis, då ansöker man då till specialistofficersutbildningen som går i Halmstad.
Ja.
Och själva utbildningen, specialistofficersutbildningen är 1,5 år kan man säga. Där egentligen 1 år är... Ja, officersbitarna så att säga. Och sen så går man över då på sin funktionsutbildning, om man skulle kunna kalla det så. Då. Och då i mitt fall då så blev det ju mot den flygtekniska utbildningen. Och den fortsätter då i ytterligare ungefär 1,5 år. Så att, totalt sett kan man säga att man är i Halmstad i lite drygt 3 år någonting.
Just det. Vad skulle du säga, vad för slags... ämnen, skolämnen ska man vara bra på för att bli flygtekniker?
Ja, men det är ju lite det som är, vad ska man säga, det svåra med flygtekniker, för att man tänker sig att antingen så ska man, har man en bakgrund i att skruva traktorer eller vad som helst, då borde man ju vara duktig flygtekniker, och det kommer man långt på också, men det är också en del matematik och fysik som man läser. Man läser också aerodynamik.
Just
och så vidare. Så att man har en bakgrund i någon form av, om man säger att man gick teknik på gymnasiet eller natur på gymnasiet till exempel, så kommer man känna igen ganska mycket från gymnasietiden. Och det läser man liksom om igen kan man säga då på den flygtekniska utbildningen. Men sen är det ju också en del faktiskt praktiskt jobb. Och då är det allt från att fila och svarva och bocka plåtar som man får testa på.
Men det måste vara jättehäftigt, den här liksom, båda världar, både liksom använda händerna, skruva, meka och så sen räkna, ha den andra mera, vad ska man säga, den andra delen.
Teoretiska, så att säga. Ja, men absolut. Och jag varit stort förälskad i utbildningen. Jag tyckte att det var en fantastiskt bra utbildning. Och jag skulle säga att generellt sett så är det en utbildning som får väldigt, väldigt bra kritik. Just på grund av det. Man får varva liksom det hands-on-arbetet, så att säga, med den mer teoretiska utbildningen. För det är ganska mycket teori.
Men Erik, jag måste fråga en sak. Som flygtekniker, hur ofta flyger man?
Som flygtekniker så flyger vi inte särskilt ofta, kan man säga. Inte vi som är på stridsflyg i alla fall.
Men du har åkt ett stridsflyg?
Jag har flugit det förra skol... Var det med att flyga med ett pass i vårt förra skolflygplan, SK-60. Just som det. Togs ur bruk i fjol, kan man säga. Den har jag fått vara med och åka. Jag
har inte
varit och flugit i 39-an. SK-60 är ju en fantastisk maskin. Den håller jag ändå varmt om hjärtat, kan jag säga. För vi, mycket av tiden i Halmstad på den flygtekniska utbildningen skruvar man just på SK-60.
Just det. Men skulle du vilja åka flyga Gripen om du fick frågan imorgon när du kommer till jobbet? Hörru Erik, ja, men... ska du med upp i luften?
Ja, men självklart. Självklart hade man tagit en chans. Absolut.
Det är inte ett självklart jag från Liskarin. Det ska jag ärligt säga. Nej.
Ja.
Alltså,
nej. Men det beror också, ska jag säga, vilken förare man flyger med. Vissa är lite busiga i luften.
Oj. Ja. Nej, men du har ju koll på dem i och för sig på F21. Så att, men okej. Okay. Men så du är glad och nöjd över ditt jobb och känner att det här var helt rätt?
Ja, men absolut. Absolut. Sen har man ju, alla har väl dagar när man kommer hem från jobbet och tänker, vad tusan tänkte jag när jag hamnade där jag hamnade? Men jag skulle säga att majoriteten av dagarna när jag kommer hem från jobbet så kan jag komma hem med huvudet högt och känna mig nöjd och glad. Och det är som med många andra yrken. Jag tänkte bland annat på han veterinären som ringde in först här ikväll. Fantastisk intervju. Och han sa att de är inte maskiner, hästarna och hundarna och katterna. Och,
nej.
Men han pratade också om just mötet med olika människor. Vi möter ju inte jättemycket olika människor om dagarna på jobbet. Det är ju mest vi grönklädda militärer inne på F21, så att säga. Men det är ju ändå någonstans kollegorna som gör det värt att komma och gå till jobbet.
Jag tänkte på det, Erik, också. Vi befinner oss ju i ganska oroliga tider i världen och det här med beredskap och det civil beredskap och militär beredskap är ju verkligen någonting som förstärks och som vi förstår. Med tanke på den frågan, tror du att det kommer behövas fler flygtekniker i framtiden?
Ja, men precis. Det enkla svaret på det är ju ja. Det kommer behövas fler flygtekniker. Det behövs redan nu fler flygtekniker. Det behöver så här. Försvarsmakten generellt är ju ganska sugna på att få fler medarbetare. Av rimliga orsaker. Så att vi behöver fler. Det är väl det korta svaret, kan man
det
säga.
Det korta svaret, jag förstår. Erik Lundqvist i Luleå, du är en väldigt bra ambassadör för flygtekniker, utbildningen och jobbet, tänker jag.
Ja, men känner peppen. Men det är kul att höra. Ja, men, så det är ett fantastiskt bra yrke och man får vara med om mycket häftiga upplevelser. Man får vara både i Sverige, man kan få fara utomlands på olika övningar och utbildningar och så vidare, och det är en fantastisk gemenskap och det är ett otroligt roligt yrke.
Ja, jag kan bara säga grattis. Kan... Du valde rätt.
Ja, men tusen tack. Jag känner faktiskt så också. Jag valde nog ändå rätt till slut. Ja,
du gjorde det. Ja, vilken glädje. Hörru, tusen tack för att du ringde och att vi fick prata med dig.
Tack själv. Det var fantastiskt.
Ha en fin dag på jobbet imorgon och sköt om dig.
Ja, men detsamma. Och trevlig kväll.
Detsamma, hej. Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Vi ska ta och landa hos Kiki Fredlund i Vikmanshyttan som ligger i Hedemora kommun. Hallå där, Kiki.
Hallå där.
Hur mår du ikväll?
Jo, men jag mår bra.
Vad fint.
Ja.
Du, vi pratade det här om yrkesval och jobb och drömmar som man hade när man var liten och vad hände sen. Och hur ser det ut för dig?
Ja, drömmen var ju att bli veterinär.
Du ser.
Men jag var alldeles för lat i skolan och ville inte fortsätta att plugga. Så att jag utbildade mig till djursjukvårdare på veterinärhögskolan när jag var väldigt ung.
Ja, men det är bra. Det är va?
Ja, men det har jag inte jobbat som.
Nej.
Nej, utan det var bara under utbildningen där jag var några månader. Nej, därför att jag gifte mig väldigt ung och min man och jag flyttade till Dalarna. Han blev travtränare och jag hästskötare.
Okej.
Så att jag har jobbat med travhästar i hela mitt, ja... Från jag var 16 år till jag gick i pension.
Men du ser, ett liv fullt av hästar.
Ja, verkligen. En livstid. Vi har jobbat som egna företagare och så blir man jobbar ju 7 dagar i veckan. Och det är ju levande djur. För att
ja.
Man kan ju aldrig lämna dem, utan det är ju... Nej.
Så det är från morgon till kväll.
Ja, i princip då. I alla fall 7 dagar.
Har du hästar i ditt liv idag, Kiki?
Nej, det har jag inte. Utan när vi var pensionärer så flyttade vi från våran gård. Och vi sålde våra sista hästar. Och nu har jag bara hund.
Just det.
Ja.
Men alltså, det blev inte veterinär eller djurskötare, men det blev hästuppfödare och travtränare och ett liv fyllt med djur ändå.
Ja. Ja, det blev det. Hunduppfödare har jag också varit i alla år. Så att,
Det har varit många bebisar eller på att säga, i ditt liv.
Ja, precis. Jag skulle ringa här om kvällen när ni hade doftminnen på Karlavagnen. Och då tänkte jag, doft på en nyfödd hundvalp eller ett litet föl. Det finns väl ingen ljuvligare doft.
Nej, exakt.
Det ska vara bebisarna då, men...
Vet du vad, Kiki? Min häst fick ett fölunge i förra veckan.
Åh, grattis!
Ja. Och det har varit så pirrigt och så nervöst. En dressyrhäst, ett halvblod.
Okej.
Ja. Så det var väldigt roligt och det har ju varit, ja men du vet ju. Det är ju en ständig nervositet och oro. Först när de är på insidan och sen när de har kommit ut och tror man att de ska slå ihjäl sig hela tiden.
Men roligt.
Ja.
Ja, något bättre kan man inte ha. Nej.
Jag måste bara berätta en liten kuriosa. Det var så att en av våra lyssnare skrev på Instagram att hon fyllde år. Hon, samma dag som mitt föl föddes, den 22 april. Och hon hette Lillemor. Och då sa hon, ni kan döpa fölungen till Lillemor. Så nu har jag nästan gjort det.
Okej, vad tur att det inte var en hingst då.
Nej. Precis. Nej. Lilla gubben blev det då. Ja men det är liksom just det här med fölungar och valpar som du saknar mest.
Ja, men det är ju nu i den ålder jag är 82 år gammal nu och ensam dessutom. Så jag har en liten hund kvar. Hon fyllde 7 år här om dagen, men så även där har det minskats ner. Så att hon är ju bara för att jag inte längre ska vara ensam. Så nej. Har jag en hund kvar. Ja.
Men när du tittar tillbaka på ditt liv och ditt arbetsliv. Så mycket hårt slit. Och som du säger, man kan aldrig lämna djuren. Och det är tidiga morgnar, sena kvällar. Är det någonting du kan känna, oj vad jag gav det här mycket tid. Eller är du nöjd att du gjorde det?
Ja, jag är jättenöjd att jag gjorde det. Sen, vad heter det, körde jag ju ganska mycket lopp också. För att jag stred ju rätt mycket för att vi tjejer också skulle få köra lopp. För det fick man inte på den tiden när jag var, jobbade med travet. Men så fick jag dispens för att jag skulle få köra med killarna då. Och sen så blev det fritt fram. Så att jag var första tjej i Sverige som fick en professionell körlicens.
Men wow, bra jobbat Kiki. Va?
Ja.
Vilken lite, grej.
Ja, lite envis så där som man ville inte släppa.
Det ska du vara riktigt stolt över. Krossa glastak, det är vi. Det är inte alla som får göra i sitt liv.
Nej,
eller orkar. Hur blev du bemött? Dina första tävlingar av killarna som körde?
Ja, då ska jag berätta. Mitt allra första lopp jag körde, och jag var så förbannad, ursäkta. Men då skrev de i tidningen, det var ett lärlingslopp. Och då skrev killen som skrev travkrönikan i tidningen, skrev, ja, nu ska Kiki Fredlund köra sitt första lopp. Och jag hoppas att de manliga är så gentlemannamässiga så att de släpper fram en kvinna. Och jag blev så arg. Men vad fan, det är ju det här lika villkor som jag ville åt.
Ja, men du var väl där för att tävla?
Ja, precis.
Och då var det så, vad tråkigt om du då hade vunnit. Då hade alla skulle tänka då att ja, men det var för att killarna släppte fram henne.
Nej då, jag fick vänta. I Gävle var jag första tjej som vann.
Mm.
Så att annars körde jag ju hemma i Borlänge och på den travbanan.
Men det här känner jag, det här måste väl ändå du vara stolt över när du tänker tillbaka?
Ja, men det är jag. Det är jag faktiskt. Jag försökte få igång Monté också, men där fick jag till svar i flera år. Nej, Sverige är inte mogna för Monté, och det kanske de inte var heller då, för det dröjde ju många år innan vi fick Monté-lopperna också.
Just det, ska du förklara för dem som inte hänger med på vad är Monté för någonting?
Travridning, att man rider på travhästen i trav istället för att sitta i en vagn.
Just det. Mm. Mm. Och det är ju däremot lite mer vanligt att tjejer har gjort. Nu är det ju
ja,
så
det
många
det.
Duktiga tjejer som håller på med travsport runt om i landet.
Så, de är så fantastiskt duktiga. Så att, och det är sån skillnad mot när det började, när första Montelöperna gick. Och sen nu är de ju som fullfjädrade chockejer. Nej, det är många duktiga tjejer som rider.
Jag tänkte Kiki, om man nu sitter och lyssnar och blir inspirerad och tänker jag skulle också vilja jobba med travsport eller hästar, hästuppfödning. Vad har du för råd till andra som lyssnar?
Ja, börja gå i ett stall. Börja med att mocka skit och borsta hästar och få köra och rida lite.
Mm.
Men det finns ju även, jag har ju också gått utbildning både inom hunderiet och hästeriet, så att jag har ju gått travgymnasiet när det drog igång på 80-talet. Så
det finns ju lite runt om va, i landet tror jag.
Nej, travgymnasiet finns då bara nu uppe i Vången.
Jaha. Ja. Okej.
Okay. Mm. Men där kan man bli utbildad nu då.
Så att, ja, men det var bra tips.
Ja, så vill man bli travtränare till exempel, då måste man ha gått den utbildningen nu för tiden.
Just det. Ja, men då kan vi sammanfatta det här. Alltså, från ungdomsåren så var det veterinär som var högsta drömmen. Sen pluggade du lite djurskötare, men du blev travtränare och hästuppfödare.
Nej, inte travtränare.
Inte travtränare.
Jag fick nöja mig med att vara dräng och hästskötare.
Dräng och hästskötare. Mm. Men, och så kusk emellanåt.
Ja. Det var jag.
Men vad fint att vi fick prata med dig, Kiki.
Ja.
Ha en fin kväll.
Ja, men detsamma till dig.
Hej, hej.
Hej då.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu har det blivit dags att prata med en kille som heter Mikael. Mikael Edlund från Gällivare. Hallå där.
Hallå, hallå. Jag är ju egentligen inte från Gällivare, utan jag är, jobbar bara i Gällivare.
Okej, okay, vart är du? Kommer du ifrån?
Jag kommer nerifrån Umeå.
Okej, okay, nerifrån Umeå, jag älskar när man säger så.
Ja.
För det, Sverige är ju ett väldigt avlångt land och det finns mycket norr om Umeå.
Ja men oj.
Men vart är du just precis nu?
Nu sitter jag i en gruva som heter Aitik.
Ah, du är i Aitik-gruvan, vad coolt.
Ja.
Alltså du är på jobbet helt enkelt.
Jajamän. Mm-hmm. Jag sitter där för tillfället.
Och du har förstås som alla andra som vi har pratat med en helt spikrak linje rakt in som till gruvjobbet.
Nej då. Det kan man väl inte säga.
Nej, vi har haft så många som har ringt in och man började med det här och trodde man skulle bli det där och så blev det något helt annat.
Ja, men det var väl nästan så att då jag var liten, då visste jag vad jag ville bli. Och så gick jag en skola och blev djurskötare.
Okej, du var också inne på djurspåret.
Japp, jag är uppvuxen bondpojke.
Okej.
Och jag tycker om djur och jag gick djurskötarlinjen där. Och så blev det ju inte så att jag träffade en kvinna där och så väntade vi tills hennes hemställe blev ledigt.
Okay.
Hennes föräldrar skulle sluta. Så jag jobbade från 85 till 2003. Så var jag inne och jobbade på Volvo lastvagnar.
Ja, då var du inom industrin alltså?
Industrin, ja. Och sen 2003 då blev jag mjölkbonde.
Nämen. Och hur var det att gå från ett industrijobb till att börja jobba med djur och som mjölkbonde?
Ja, men alltså jag jobbar ju, kan säga alla lediga tider jobbar jag som och hjälpte till hos svärfar och svärmor och det föll som i, jag har alltid haft det där inom i som fritidsjobb om man säger så.
Mm. Och så 20 år som mjölkbonde.
Ja.
Vad hände sen?
Sen fick jag sparken därifrån.
Sparken rent utav?
Ja, min dotter och hennes kar tog över företaget.
Jaha, jag besökte bara inte här så.
Nej, och då sa jag att är det så att de vill ta över det här, då hittade jag på något annat. Så gick jag en utbildning och ja, som bonde så fuskar man ju inom alla branscher i princip. Man är barnmorska, man är veterinär, man är elektriker, man är rörmokare, ja. Man är maskinförare. Ja, men man är ju inte duktig på något.
Ja, eller allt kanske.
Så att då gick jag en utbildning och blev maskinförare. Och sen hamnade jag av någon konstig anledning i gruvbranschen.
Ja, men alltså det var väl som hittat.
Ja.
Men alltså, du var ju ändå väldigt snäll måste man säga, Mikael. Alltså, du byggde upp, eller ni, du och din fru kanske då, eller ni byggde upp den här bondgården, jobbade med det i 20 år och så kände ni att dottern vill ju faktiskt fortsätta med det här. Så då liksom lämnar du bara över.
Ja.
Vad modigt.
Och så får man vara där i bakgrunden och hjälpa till och ställa till lite oreda. Och,
ja.
Ja. Så att, nej, men jag tycker att livet är väldigt bra.
Och nu hör vi liksom, vi hör lite man hör lite grann från bakgrundsljud från jobbet. Du är nu i IT-gruvan.
Ja, men alltså jag lyssnar på många så här utbildningar och de säger, men jag tycker att folk ska fundera på vad är jag intresserad av?
Mm.
Och så ska jag söka med det, för att då blir det kanske jobben roligare att gå till.
Men det måste vara ganska stor skillnad att jobba i gruvan mot för att jobba på en bondgård. Alltså vad saknar du från bondgårdslivet?
Ja, framförallt att lösa och fixa problemen. Och ibland man blir ju lite mer styrd om man blir anställd.
Mm.
Det är ju det som är. Men alltså, man har ju en hel del erfarenhet med sig. Jag har jobbat mycket med folk som då vi hade jordbruket hade vi ungdomar som hade speciella behov som var med och de hade praktik hos oss och anställda och så vidare. På djur är väldigt läkande.
Absolut. Men om du skulle beskriva hur det är att jobba i en gruva, vad är det mest liksom oväntade eller roliga som du inte hade förväntat dig från gruvjobb?
Att det går att ta ut så mycket pengar ur marken.
Ja.
Det är fascinerande.
Men och du menar nu såklart att det finns så mycket rikedomar där som...
Ja, som människan behöver.
Mm.
Man hör ju mycket negativt om den här industrin, men alltså vi har byggt vårt land på jord och malm. Eller på skog och malm, kan man säga.
Men du är stolt över ditt jobb idag. Trivs du på din arbetsplats?
Jag trivs på min arbetsplats. Det gör jag. Väldigt mycket trevligt folk som jobbar här. Många kontakter man har fått. Och det är jag trivs jättebra.
Jobbar du i dagbrott eller under jord?
Det är dagbrott.
Det är dagbrott, Aitik, just
ja,
det.
Så jag får se solen ibland.
Ibland,
just,
ja.
Nu får man ju se han nästan dygnet runt.
Men hur går det till? Alltså, jobbar du som en vecka i Stöten och så är du hemma i Umeå igen sen och så upp till Gällivare?
Jag jobbar 7 dagar och sen är jag ledig 7 dagar. Så då far jag hem och så hjälper jag till hemma eller då jobbar jag i egen skog.
Så det är mycket jobb, Mikael?
Ja, men jag är en sån person.
Mm.
Min fru hon säger att om hon fixar saker då tycker jag att jag har jobbat för mycket. Då får vi ställa bort grejerna så får vi fara någon annanstans där det inte finns någon jobb.
Nej, men alltså där, vissa ska ju ha det så. Det ska vara något i händerna hela tiden.
Ja, det är väl, jag är väl så.
Vad ska du göra ikväll då? Vad har du på schemat?
Ja, sitter du i grävmaskinen alltså? Ja, nu sitter jag i maskinen. Jag jobbar fram till 1. Och sen ska jag sova en par timmar och sen har jag tagit ledigt imorgon och så ska jag åka hem imorgon.
Jaha, vad ska du göra då?
Ja, jag ska fara och få en utmärkelse.
Jaha.
Ja.
Vad då för utmärkelse?
Från svensk mjölk att jag och frugan har levererat mjölk, prickfri mjölk i 20 år.
Nämen, grattis! Så himla fint. Vilken utmärkelse.
Ja.
Va?
Så att det
var
det
fint.
Det hann vi med också.
Ja, det hann vi med också. Fick vi in en liten medalj här i Karlavagnen ikväll. Vad roligt att höra. Ja, men stort grattis till dig och frun och hälsa henne så mycket från oss här i redaktionen.
Ja, varsågod.
Ja. Tackar. Ja, njut nu lite grann, Mikael.
Ja,
livet är också till för att njutas av.
Ja, det är för kort. Livet är för kort för att ha tråkigt.
Ja, det verkar i alla fall inte du ha. Ja, men kör försiktigt hemåt och så ha en fortsatt fin kväll. Ja,
ja men hej, tack hej. Detsamma. Hej.
I det här avsnittet av Karlavagnspodden fick ni höra alla samtal på temat Mitt yrke. Tack alla som ringde in och delade med er fina berättelser och tack till alla er som också skrev på sociala medier och som mejlade in till programmet.